Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.
God morgon och hjärtligt välkomna till fotbollsmorgon. Det är fredag och vi är framme vid den 16 september 2022. De här fredagsprogrammen har ju varit lite småspretiga, Viktor. Vi har inte riktigt fått fäste kring liksom hur vi ska jobba. Vi jobbar på samma sätt, men ja. Vilka som ska sitta här och så vidare. Men det har ju kallats för C-laget.
Ja, ja. Du och jag här är ju ändå C-laget, det får vi ändå säga. Men det är ju skönt.
Jag är en stolt C-lagspelare.
Ja, och vi har ju inte några... Du vet när Jesper och David och Robin kliver in på måndagen där, alla har ju såna förväntningar på dem och de ska vara roliga, det ska listas liksom. Ja. Vi kan ju bara, alltså, vi har ju ingenting att förlora.
Nej, det har vi faktiskt inte, vi kan bara ta oss uppåt. Ja. Tapper däremot är ju mer A-lag än vad vi är.
Han är ju inte i C-hyllan i alla fall.
Nej, absolut inte.
Det känns ju nästan förnedrande att gästa C-laget på det sättet att man...
Men vi börjar med att beskriva oss själva som det här är det sämsta som vi har erbjudit dem. Och så
tapper. Robin Berglund har ju slutat svara när jag hör av mig. Du är fredagsgäst numera.
Men, ni var ju ändå nära.
Ja, vi har ju goda vänner fram till det här. Kom igång.
Nej, vi ska se till att göra fredagsprogrammet till det bästa. Ja. Det är planen. Det har väl varit lite olika fall varför det har varit lite frånvaro och sådär. Men det kommer sätta sig fint, tror jag, fredagarna.
Hantverket.
Hantverket, exakt.
Ja. Jag tänker att fredagslaget kommer bli en sån både glimtresa liksom. Alltså, exakt. Om bara det blir två säsonger då så kommer ni köra över hela fotbollsmorgon sådär med 80 gånger bättre program eller vad man får räkna med istället för poäng. Och så kommer alla känna att var fan kom de ifrån? Och så kommer man börja analysera er och sen kommer alla försöka härma det här fredagsavsnittet. Och det kommer bli stort, tror jag.
Det är det vi hoppas på. Och det är ju trevligt att du nämner Boda då. För vi ska ju faktiskt ringa upp Raymond Rashid. Ja. Som jobbar med spelutvecklingen i Boda. Det ska bli spännande att höra lite inifrån där hur det funkar egentligen uppe i Boda. Och sen ska vi även ringa upp Häckens tränare Per-Mathias Högmo. Bara en sån sak klockan 8. Och sen vid 8:30 där någonstans så ska vi ringa upp Jesper Karlström också. Som ju fortsätter spela bra fotboll i Polen. Så att vi har ett matigt schema idag och det är många personer vi ska prata med. Ska vi se om vi hittar lite tid att prata mellan oss tre också?
Ja, exakt. Vi ska väl kanske också ringa upp Jon som vi pratade med igår. Som var på plats i Belgien. Och så sitt Malmö förlorare. Eller jag vet inte som han var på matchen. Han snackade ju igår om att han var ju sjuk. Han visste inte om han skulle få dra dit. Men han var i alla fall på plats där. De var ju typ bara 150 till resten de snackade om.
Mardröm åker ner dit, inte får gå på matchen, sätta sig på en pub, se matchen, Malmö vänder till 2-1 och sen torskar de med då.
Det var väl två representativa säsongsmatcher för de svenska lagen igår, va? I Europa. Att det kändes som Malmö säsong väldigt mycket deras match och Djurgårdens match kändes väldigt mycket som deras säsong liksom. Att de lyckas vinna ändå och Malmö lyckas förlora ändå kändes ju. Det kändes ju exakt som den allsvenska säsongen har varit hos de två lagen. Att Djurgården har en sån säsong där allt studsar deras väg. Och så som det gör för lag som vinner ligor. Liksom. Och Malmö har en säsong där allt studsar åt andra hållet och inte riktigt funkar. Liksom. Det kändes ju verkligen när man såg matcherna igår, tyckte jag.
Det här programmet heter ju Fotbollsmorgon och det gör det för att vi pratar...
För att vi börjar 07.00.
För att vi börjar 07.00. det är just exakt, det är, men sen är det ingen fotboll inblandat. Ja. Nej, men vi pratar mestadels fotboll, men ibland så hittar vi in lite andra grejer också.
Vi sa, och, jag ska säga det, när vi liksom höll på och byggde upp eller pratade innan vi startade programmet, då sa vi så här att det ska vara 90% fotboll och 10% övrig sport, sa vi. Mm. Jag vet inte riktigt hur vi har fördelat
nu, det. Ja, men, och nu ska vi hitta in den övriga sporten i några minuter i alla fall. Vi måste också bara nämna att Roger Federer igår avslutade sin karriär.
Ja.
Vad betyder det för dig?
Inget, alltså verkligen. Men jag är ju någon slags, slags verkligen tvärsnitt av fotbollskille som inte följer någon annans. Alltså jag följde ju som många andra, liksom all sport när man växte upp liksom. Men det gick någon skarp linje när jag var typ 17 eller något, där jag liksom släppte allt annat. Och nu har jag ingen koll, alltså ingen koll på någon annan sport överhuvudtaget. Alltså ibland kan man kolla in och se att hockey finns och blir livrädd för att liksom Oskarshamn och Rögle är bra, och man bara, jag har missat för mycket. Alltså, men
det håller nej, med om, hockey är helt utcheckade på
också. Ja, jag också.
Jo, men det är väl så här, det är väl en sån som man vet att det är liksom en av vår tids stora, sådär, men jag följer ju liksom inte tennisen, så det gjorde väldigt lite med mig. Ja. Jag hade någon spaning om att det var den sista atleten som hette Roger.
The last Roger.
Ja,
vad har vi?
Ja, men det finns det inte lite spanska så här, Roger Ibanez, heter han inte det? Eller, ja, jag
Roma mittbacken.
Ja, exakt, som nu
ja, han heter
blev
fan
uttagen
Roger
till okay, Brasiliens
sista riktigt stora.
Ibanez är inte riktigt samma klass som Federer om man får prata. Jag kännedom det. Världen över.
Roger-ligan, där leder. Ja, det är Roger Milla som precis där bakom har liksom.
Men... Så Roger är ett sjukt bra namn. När man säger, det ligger så bra i munnen.
Framförallt funkar det uppenbarligen på alla språk. Roger. Mm. Vi pratar om brassen nu och det är många svenskar och så har vi ju uppenbarligen schweizare också.
Men visst har man inte tagit in att Federer heter Roger?
Nej, för det låter ju också mycket coolare när de presenterar honom och säger Roger Federer. Då är det wow, vilket mäktigt namn.
Det är ändå många namn som... på svenska när de alltså de gör sig bättre på engelska än på svenska. Yeah. Många namn, och det är ju Roger Kjaer
som skulle säga att alla våra namn
jo.
Alltså nej, jag menar bara vi som sitter här nu, när jag tänker lite snabbt på det, till exempel Viktor på svenska låter ju, jag ska inte säga mjäkigt. Men du förstår kanske vad jag menar. Och sen när man säger Viktor.
Absolut.
Då lägger också till lite bas för svenska bli coolare.
30 sekunder sidospår här. Att mitt namn är ju mycket märkligare än man tror när jag heter Marcus. För det var att min pappa ville döpa mig till Mark, för att Mark Hughes var hans fotbollsspelare. Och så fick favoritfotbollsspelare liksom. Så fick han inte det för mamma. Och då ljudade han liksom fram att Mark Hughes blir ju Marcus och Marcus liksom. Så att jag är ju alltså döpt till Marcus efter Mark Hughes.
Du, framförallt så heter du ju inte Marcus då. Du heter egentligen Mark
Hughes. Exakt. Tillbaka till Federer kanske.
Ja. Nej, men vi ska inte stanna för länge där. Men jag blev i alla fall det blev jag. Och det har ändå varit en av de stora som jag verkligen har. En av mina stora idrottsidoler, får man ändå säga. För man liksom växte upp med den kampen mellan framförallt Federer och Nadal. Och även lite i början av 2000-talet innan Nadal kom fram, så följde man ju honom också. Och sen så klev ju Djokovic in och tyvärr är det där och plockade hem i stort sett allting. Alltså Djokovic är också en otrolig idrottsman, men det liksom, han var lite för bra tycker jag. Så att Federer, han låg ju länge, ledde ju liksom Grand Slam-ligan ganska länge, och sen så klev både Nadal och
Djokovic. Exakt, jag är ju också Federer-fan, jag är inte heller ändå så insatt i tennisen. Mm. Men ändå, alltså det känns som att när... Som du säger, när Federer innan Nadal verkligen slog, han är ju ändå ganska många år äldre än Nadal ju. Då var det ju verkligen, men när de höll på, då var det verkligen, jag hyste väldigt mycket agg mot Nadal.
Ja, absolut. Alltså,
du vet, han kom liksom och var med den här som, ja men Federer var ju bara den här klina, fina, han såg inte svettig ut och inte så berörd ut. Och Nadal var ju
ordet
den här
alla lite, använder är ju elegant när det kommer till Federer.
Lite mer stökig så på planen på något sätt. Liksom. Gjorde mer väsen av sig och gled runt och körde sitt linne typ. Och, ja, men
ja, precis, så mycket stön och så till bollen och liksom, det var inte alls lika elegant. Men precis, och sen när Nadal sen möter Djokovic så blev det lite krock i huvudet.
Och, jag menar, och som det är nu då, eftersom jag menar, senaste tiden när Nadal har kommit upp och sådär, nu... Känns som att det ändå har vänt. Nu gör det inte lika mycket. Nu vill man ju hellre att, i alla fall jag, att Nadal ska. Det är trevligt om han sitter på rekordet än Djokovic.
Ja, men det var tråkigt bara att Federer inte fick något värdigt slut. Vad det vill komma. Alltså, att det bara blev så här, han försökte spela vidare hela tiden med skadorna. Och sen så bara, jag måste lägga ner. Att det inte blev typ att så här, det här är kliva in i Wimbledon och säga att det här är mitt sista Wimbledon. Alltså att publiken får liksom hylla honom då, oavsett om han åker ut i tredje rundan eller vad det nu blir. Så hade det varit lite fint om han fick det.
Tack för allt, Roger.
Ja, igår spelade Djurgården mot Molde. Och det var en svängig historia, men de vann till slut med 3-2. Och Djurgården är fortsatt ett starkt lag som fortsätter lyckas kriga på två fronter. Vad säger du om Djurgården just nu?
Ja, alltså man har ju fortfarande känslan att det kommer bli väldigt, väldigt svårt att lyckas kriga på de två fronterna. När man ser spelschemat de har, framförallt de har ju den här 14-dagars perioden ju, när de möter, är det Malmö, Gent, AIK, Gent, Häcken inom loppet av 14 dagar. Det är ju ett helt stört spelschema liksom. Där det känns som att mycket kommer att avgöras i den allsvenska delen av det. Men samtidigt har man ju sagt ett tag att snart kommer det bli för tufft liksom, men de fortsätter ju ta den här typen av segrar där de de får gör 2-1, det kommer ett rött kort, man känner nu är det klart, och så slarvar de jävligt mycket och släpper in 2-2, men de vinner liksom ändå den matchen med 3-2 till slut. Och det känns ju symptomatiskt för den här säsongen att de är ju ett sånt här flytlag. Inte så att de gör det på tur, utan de har det flytet med sig bara nu. Det kommer sena turmål, det blir röda till andra, man kanske undviker något rött själv, man har inte fått så mycket skador, man liksom man glider på det här sättet som ja, men ett obehagligt mästarlag tycker jag. Samtidigt som jag nog faktiskt ändå tror att det kommer kanske bli för tufft spelschema. Just det har man ju pratat skitmycket om, men det här att Europaspelet är ju liksom tajtare än någonsin, och de svenska lagen är ju inte förberedda riktigt för det.
Precis, de hamnar dessutom i ett VM-år liksom.
Ja, för egentligen alltså, gruppspelet pågår ju fram till första eller andra veckan i december. Nu ska det vara klart innan oktober är slut. Ja. Och det är en jävla skillnad alltså.
Ja, det är väldigt komprimerat.
Både Malmö och Djurgården har väl match i princip var tredje, fjärde dag. Ja. Hela oktober. Ja. Och även typ resten av september. Och det känns som att det kommer vara stökigt liksom. Oavsett hur att de har bra bredd tycker jag, Djurgården. Men Det börjar ju egentligen för en allsvensk seger för Häcken eller Hammarby det här. Sen så fuckar ju alla upp varenda omgång ändå. Så att man får se. Men det går inte annat än att liksom buga för Djurgårdens säsongen så länge. Så att de gör det de gör den första gången de är ute i Europa. Gruppspel överhuvudtaget. Ja. De har ju chans att gå vidare.
Men att Djurgården vann igår, det måste man ju säga var bra för Häcken och Hammarby och så vidare som slåss där uppe också, tänka. För att Djurgården nu har 4 poäng på 2 matcher. Inledningsvis i gruppspelet gör ju att de kan börja tro på det, att faktiskt ta sig vidare till slutspelet i Conference League. Bara om de hade haft 2 förluster som Malmö har till exempel, så kan det ju vara så att men nu det här kommer kanske inte gå. Alltså det finns fortfarande många matcher kvar att spela, men då kanske man successivt bör rikta fokus mot allsvenskan. Nu så måste de ju fortsätta gå för Europa såklart. Samtidigt som de ju givetvis vill vinna SM-guld.
Men den här segern gjorde ju ändå det lilla plumpkrysset mot Rovers liksom jobbigare, tror jag. Att det kan ju faktiskt vara så att det är därför de inte går vidare också. Och nu, som du säger, kommer man satsa på Europa. Det tror jag verkligen. Och om man gör den satsningen, precis missar på grund av att ha kryssat en av de matcherna man ska vinna. Och sen också kanske fuckar upp allsvenskan. Det kan bli en tuff höst liksom.
Ska vi försöka se till så att vi kan ringa upp Raymond de Rashid då, som är som sagt han jobbar med spelutvecklingen i Bodø. Vi får se om vi får
Raymond, på tal om namn, Roger Raymond.
Ja, det har ett väldigt coolt namn.
Bra namn.
Ja,
kommer du ihåg den här dåren i Robinson som heter Raymond?
Ja. Ja, där har vi Ray. Hör du oss, Ray?
Det gör jag.
Och jag. Ni hör honom också. Ja visst, det verkar funka bra det här. Var du på match igår?
Jag var på match igår.
Hur var stämningen?
Bra. Alltså, det man måste förstå är att gå på norska matcher är ju inte samma sak som att gå på liksom en Stockholmsmatch. Det är ju familjestämning är det ju.
Ja.
Men det var okej. Det var fullt i alla fall.
Men för att förtydliga lite då, återigen för er som lyssnar och tittar, Raymond Rashedo jobbar med spelarutveckling i Bodø Glimt, och du var ju i den klubben som jag spelar för i Norrtulls SK, i division 5 i Stockholm, och där var du ju sportchef och jobbade med ungdomarna där, och även om herrlaget då, som jag en del av, spelar i femman, så har ju Norrtull en ganska stor ungdomssektion, och klubben är ändå rätt stor i Stockholm. Hur hamnar man i Bodø från att ha varit i Norrtull?
Ja, det är en bra fråga. En bra fråga. Nej, men de hade en tjänst som spelarutvecklare ute. Och så liksom, det var ju precis där i hypen att de hade vunnit ett år och sen gått till Europa. Och så tänkte jag så här, jag skickar iväg en ansökan. Så hörde de av sig. Så att, lite tur och lite timing tror jag.
Men om du jämför lite då, hur det är att jobba med svensk fotboll och norsk fotboll innan vi går in specifikt på Bodø, vad skulle du säga då?
Ja, det skiljer sig lite, eller det jag kan svara för här är ju bara att det finns, i Sverige är ju väldigt, väldigt mycket annat tycker jag, som man ska göra. Vi har ju, i alla fall i Bodø så har vi ganska många anställda, vilket gör att du får ju möjlighet att göra det du är anställd för att göra.
Okay.
Pratar mycket en del med Jens Karlsson som också är tränare i akademin. Vi snackade om det att i Sverige så skickas du iväg på massa olika uppdrag, medan här finns ju tid för det att vara spelarutvecklare. Mm. Det skiljer sig i alla fall Bodø kontra liksom min andra jobb som jag haft. Och även någon danskare som varit i Brøndby, han tycker också att det är skillnad. Liksom. Så jag tror bara att ges tid för att vara liksom spelutvecklare för oss i alla fall.
Inte så mycket administration och pappersarbete och så vidare? Eller?
Nej, precis. Alltså, det är klart det är det utifrån uppföljning och så, men inget annat.
Men vad är, kanske det finns nog inget lätt svar på den här frågan, men vad är liksom nyckeln då som har gjort, som tagit Bodø dit de är idag, och vad har du fått för tankar kring det under din tid i klubben? Vad är det som gör Bodø så framgångsrika?
Det är en svår fråga. Nej, men jag skulle säga att det finns, alltså det är klart det finns många delar och säkert många delar som flera klubbar gör, men den delen, egentligen två delar. Man gjorde en strategi 2012, tror jag. Och sen uppdaterade man strategin 2016. Och då åkte man ur. Och då hade man så här, ja men 40% av alla spelare ska vara från Nordnorge, typ. Och då lyckades man då vinna guld 2020. Där, jag hade ett möte om det igår faktiskt. Men där var 34% av spelarna som fick speltid det året hade kommit från akademin.
Mm.
Som alltså verkligen lagt en grund. Och sen i tillägg till det så har man då jobbat, alltså de är väldigt duktiga med spelarrollerna och spelartyperna. Alltså typ, vi värvar ju bara spelare för en viss roll.
Okej.
Okay. Så att liksom våra ytterbackar, vi spelar 4-3-3 och det gör ju alla liksom i hela klubben.
Oh.
Så att en offensiv in i mittfältare är ju liksom, den rollen vet vi ju exakt hur den rollen ska se ut. Jag vill utveckla den rollen. Och så värvar man då spelare för den rollen.
Så om det är spelare som är 14 år och spelar offensiv mittfältare, så ska den spelaren sen kunna komma upp till A-laget och veta exakt hur allting funkar i stort sett.
Exakt, precis. Mm. Så att det är samma sak med spelare som kommer utifrån. Och, liksom, det har man ju varit väldigt, väldigt duktig i A-laget att liksom förädla det och lyckats med det.
Alltså den här mallen då, som du beskriver, hur man rekryterar unga spelare och tar på egenskaper. Alltså var... Från början, var kommer de här influenserna? Vad pratar man om? De gör det så och så i det landet eller sådär som man ofta gör. Var kommer det ifrån i grund och botten? Eller är det något, alltså, ja, vad grundar det sig på?
Nu har inte jag med i hela den här processen.
Nej, förstår
jag. Kanske säger fel. Men det jag vet är att när jag har pratat med folk så vet jag att man reste runt ganska mycket. I alla fall Örjan Berg som är aktiv i klubben, gammal legend. Han reste ju runt bland annat mycket till Spanien där 2015, 2016, 2017. Och sen även en person som heter Öyvind Iversen. De är ju liksom fotbollstokiga båda två. Och de har ju rest runt ganska mycket och fått influenser från Spanien, från Portugal, från Tyskland. Och sen har de då försökt tillsammans då med då Kjetil i A-laget och även då med Greg som kom in nu som kom in 2018. Har de då försökt bara... Hur kan vi få de här influenserna in i Bodös kontext? Liksom. Mm. Och sen har man då insett, tror jag, att just vi kommer väl aldrig vara, eller just nu så är ju inte vårt A-lag, vi har ju inte lika mycket pengar som typ, ja, vi mötte FC Zürich igår, vi har ju inte samma budget som dem. Men vad kan vi bli bra på? Jo, vi kan ju bli bra på just det relationella spelet på A-lagsnivå. Så tänk att vi jobbar individuellt, individuellt på liksom ungdomssidan, där man då ska försöka få spelarna i en så bra kontext som möjligt, som gör att saker och ting blir automatiserade när de liksom ska ta steget upp till elitfotbollen. Mm. Och då har man då insett på A-lagsnivå att vi måste vara duktiga på det relationella spelet mellan varandra för att kunna lyckas då i Europa till exempel och kunna ta guld. Så man har gjort liksom den avvägningen tidigare.
Men vi ska snart släppa dig, men du jobbar ju med spelarutvecklingen, och det är ju en grej att släppa fram många unga spelare, men de som kommer fram måste ju också ha någon form av talang för att det ska funka och se till så att Bode fortfarande är i toppen av norsk fotboll. Vad gör ni på ungdomssidan som gör att de som faktiskt också kommer fram är så pass skickliga?
Ja, alltså jag skulle säga det första är att vi har ju väldigt, väldigt fördelaktiga förutsättningar. Alltså från när de är 16 år så tar vi ju de bästa spelarna i vår region och kanske lite utanför. Då börjar alla på liksom gymnasium här, och då har vi tillgång till dem 2 gånger per dag. Och det har vi också från 13 års ålder. Inte alla, men de flesta går ju på samma skola, och då kan vi då ta alla akademispelare och träna med dem både på dagtid och på liksom eftermiddagen.
Okay.
Och även spelarna som inte går på samma skola har vi ganska bra samarbete med. Så vi har ganska bra förutsättningar att bedriva ganska bra kvalitativ träning. Mm. För vi har tillgång till spelarna på ett sätt som de andra inte har. Vi hade Hamburg på besök här för någon månad sedan. Och då liksom bytte erfarenheter. Han var U19-tränare. Han sa att vi har då, om vi tänker på vår vecka, vi vilar måndag och så har vi träning tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och då har vi 3 av de dagarna, har vi 2 träningar om dagen. Hamburgs U19-lag har 3 träningar i veckan. Och de har träning 7:30 till 8. Och då kommer spelare från alla möjliga håll. Mm. Vi tränar liksom 10 på morgonen och sen tränar vi klockan 4:30.
Mm.
Så att, och där, alltså, bara det ger ju...
Det är en
liksom
jävla skillnad.
Det är en jävla skillnad bara. Och jag tror att vi måste vara duktiga på att förädla det. Men det är liksom en grundförutsättning, tror jag, för att kunna skapa talanger.
Mm. Ja, fan vad spännande. Det känns, jag har fått ställa ungefär hälften av mina frågor. Det är så mycket man undrar kring när det kommer till Bode Glimt. Det är en väldigt spännande satsning som håller på att ske där uppe. Men Ray, vi får släppa det, vi ska gå vidare. Men stort tack för att du tog dig tid att vara med i Fotbollsmorgon. Det var väldigt spännande att höra. Vi jobbar ju tillsammans med ATG som sponsrar Fotbollsmorgon, och i synnerhet då spelet Big Nine, som vi ska prata om nu. Och vi har gjort det förr, men jag ska dra lite snabbt hur det fungerar. Det är 9 matcher från toppligorna. Man sätter 1X2 plus över eller under 2,5 mål i matcherna. Och så har man ett wildcard att välja på valfri match. Och det fungerar ju då som en helgardering. Det ger automatiskt 1-1. Och Myggan, han hade 7-1 i onsdags. Ja. Och det gav ju då drygt 600 kronor, för det var en ganska svår kupong. Mm. Så att, till att börja med, Myggan är ju på gång.
Ja, ja, Myggan är lite på gång. Ja.
du lägger till lite.
Ja. Han spelade igår... Nej, det satt nog inte, tror jag. Jag måste kolla upp det.
Du får
gå vidare med Big Nine. Det känns som att man hade hört om det då.
Ja, så kan det vara. Ja. Men vi skickar upp vårt system som gäller för helgen då. Och det är ju avspark klockan 4 på lördag. Och det här systemet heter Fotbollsmorgon då, och en andel kostar 120 kronor om ni vill rygga oss. Och där ser vi att vi har på kupongen Tottenham mot Leicester, Newcastle, Bournemouth, Mönchengladbach, Leipzig, och där har vi kört lite wildcard. Spezia, Sampdoria, Torino, Sassuolo, Barcelona, Elche, Valencia, Celta Vigo, Athletic Bilbao, Rayo Vallecano och Watford mot Sunderland. Mm. Så ser det ut. Vem då? Vem han? Viljot. Ja, nu får vi höra från Otto här att det ryktas som att Viljo Sveberg kanske lämnar klubben, alltså Celta Vigo då, efter ett halvår.
Såg ni den när hans tränare uttalade sig om honom i veckan?
Nej.
Hans tränare sa att så här, han är ju ung och han är framtid, han kan inte spela nu. Och sen la han liksom till, det var egentligen dumt att vi glömde registrera honom för reservlaget. Och man sa, aha, så Viljo kan inte spela matcher alls.
Aj, aj, aj.
Så de har liksom inte registrerat honom för reservlaget. Och han sitter ju bara bänk för han är så pass ung och ofärdig i A-laget. Så han kan ju inte spela någonstans. Så jävla dumt.
Ja, det är ju väldigt oskickligt hanterat av Celta Vigo. Ja, okej. Men det blir spännande att se hur mycket spel han har fått. Han har inte fått spela någonting överhuvudtaget än så länge.
Vad jag vet. Nej, fem raka bänk.
Inte gjort en minut. Mm, ja, precis. Återigen, prata med rätt personer. Vi glömmer att ha koll på alla svenskar där ute.
Har du fler frågor om Lukas Corner på Gibraltar så är det bara...
Gibraltar.
Nej, ser det nu.
Ja, okej. Ja, men åter till våran Big Nine-kupong då. Viktor. Mm. Tottenham mot Leicester. Där har vi spelat en etta och både över och under. Vad tänker du kring den matchen?
Alltså det är väl det rimliga spelet, tänker jag. Om man inte har allt för mycket tecken. Annars kan det ju faktiskt vara en match som man ändå kan lägga en liten gardering på. Men, alltså... Ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga. Att, jag menar, alla har väl sett Leicesters säsongsinledning och den har ju inte varit i toppen.
Nej, precis. Nu förlorade ju Tottenham senaste Champions League. Var borta mot Benfica, va?
Nej. De spelade... Det var ju Juventus.
Sporting. Nej, Sporting, ja. Precis. Det var ju rätt land i alla fall.
Men, Juventus torskade.
Ja, precis. Benfica, så är det. De förlorade mot Sporting, Lissabon och... men Leicester är ju fortsatt väldigt, väldigt svaga, primärt defensivt. Så att på hemmaplan så bör Tottenham studsa tillbaka här och ettan är fin. Däremot så kan det ju vara så att jag tycker att det är rimligt att ha med underspelet. För att Tottenham har ju, de har inte liksom sprudlat framåt. Nej. Så det kanske inte blir 5-0 i den här matchen.
Det känns som en jävla 2-0 match, va?
Ja, precis. Och därför känns det skönt att ha med undern också. Där.
Det skulle bli väldigt intressant också att följa om han vågar bänka Heung-min Son nu, om Kulusevski får en start. Det har ändå varit ett gäng matcher från sidan nu. Och det känns ju som, bara om man har på Twitter och så att man, och engelsmännen också, att de vill ju, jag menar, de vill ju ha in honom i elva. Han är ju nästan den som varit bäst. Och det känns som att Richarlison ändå kommer fortsatt få spela. Så det, ska, det vore väldigt intressant att se Richarlison, Kulusevski och Kane som trio där uppe.
Ja. Och om vi gör oss vidare till match två då, Newcastle, apropå svenska, där har vi ju Alexander Isak som väl startar, hoppas vi.
Ja, det kommer han att göra.
Och Bournemouth har ju inte varit ligans vassaste lag. De vände ju mot Nottingham och vann med 3-2 på något märkligt sätt, men de har också förlorat till exempel 9-0 mot Liverpool. Och Newcastle ser starka ut efter alla värvningar de har gjort, så borde ju de vinna den här matchen ganska komfortabelt.
Mm. Verkligen. Jag ser alla som håller på att spela Fantasy Premier League också, alla håller på att bygga sina wildcard nu. Och det känns som att alla tar in typ 3 Newcastle-spelare. Så här, det är ju mycket som talar för dem. Och de ser ju faktiskt bra ut. Man får ju tycka vad man vill om allt runt omkring och ägande och så. Men det är ett bra jävla lag alltså.
Ja, och jag som följer Barcelona, match nummer 6. Där har vi spikat ettan och över, och det går inte att säga så mycket annat än det. Det kan inte bli någonting annat i min bok. Alltså Rayo Vallecano som Barcelona kryssade mot i premiären 0-0, de har också öppnat ganska starkt. Så att det är ett ganska bra lag i La Liga. Men Elche, de har ett kryss. De har en poäng, det vill säga, än så länge i den här säsongen. Och även om Barcelona också kommer från en förlust då, mot Bayern München, så skapade Barça mycket chanser. Yes. Gör en bra match, det är Bayern München borta. Det är de svåraste matcherna du kan spela i fotbolls-Europa. Så det ska inte påverka dem för mycket.
Nej. Den är ju solklar. Det är inte så mycket man behöver lägga. Jag menar, visst Lewandowski, han gjorde ingen mål, men han vilades ju i liga. Vilka var det Barca slog nu i helgen?
Cadiz.
Ja, men precis. Han kommer ju starta.
Hoppade in och gjorde typ ett mål och två assist och sånt där.
Nej, det
är klart att om man verkligen vill jaga de rejäla pengarna, ta med kryss, och om du verkligen vill krya till det, så ta med tvåan.
Man ligger procenten på Barca 1, typ 95 kanske. Det måste ju vara
98. 1% kryss, 1% 2.
Alltså då man har ett tecken över, så då...
Så är det, och kom ihåg att det är en 18-årsgräns för att spela, och om du eller någon känner att du upplever problem med spel så finns stödlinjen.se till hands. Vi hoppar direkt till nästa person. Nu ska vi prata med Jon Nordström som var med igår och är med idag igen då. Och nu är det dagen efter match. Hur mår man då nere i Belgien?
Jag mår lite bättre än igår, tack. Men jag gick till arenan, chansade och fick nödgas till att gå hem i halvtid faktiskt också. Och säga andra halvtid hemma på telefonen på hotellrummet.
Okej. Okay.
Ja, för de som inte var med oss igår då, så Jon var ju rest till Belgien då för att följa Malmö och var sjuk.
Det stämmer, riktigt ja. Fin feberfrossa hela natten inför gårdagen.
Ja, men du fick se första halvlek på plats då och sen andra via telefonen, men hur summerar du Malmös insats igår? Det känns som att det är både bra, men så liksom, det räcker inte riktigt hela vägen just nu.
Nej, det är väldigt symptomatiskt någonstans att vi, vad ska man säga, alltså det, förra året tror jag att vi hade kunnat vinna en sån här match. För då hade nog cynismen suttit där och vi hade inte byggt ett lag som hade velat spela en helt annan fotboll. För att när ni pratar Bode och om vi pratar Royal Gilloas som igår, så de har ju en grund att stå på där allting sitter samman. Det gör inte MFF 2022. Inför året så vi har värvat 8 spelare år och det är ingen som är tänkt att spela det spelet som Åge spelar. Det som vi spelade igår. Så hade vi haft spelare som var köpta för det. Och då, jag vill inte säga tur, för att vi har, det är inte otur längre att vi har så många skador. Men hade Levicki varit i någon form av fas, hade AC fått spela, så hade vi nog inte blivit så baktunga som vi blev i första halvlek. Där vi inte riktigt får grepp om bollen. Med AC som både kreatör och motor, till skillnad från Zidane som kanske inte är den motorn på det sättet. Och jag tror framförallt inte heller att vi har släppt in mål nummer 2 och 3 med en defensiv mittfältare som Bonke som ju blev skeppad och inte ersatt. Eller att Vicky då återigen hade varit i form istället.
Mm. Nej, för det känns ju ändå verkligen lite som du är inne på, att truppen är ju tillräckligt bra för att liksom kunna spela jämt mot Braga och givetvis också kunna slå Union. Men det är väl någonting med att det bara liksom inte klickar just nu. Och sen är det såklart att ni precis har gjort ett kärnaskifte också.
Ja, precis. Så att det ska bli otroligt intressant att se vilken riktning som Malmö FF tar nästa år. Och de kör vidare med Andreas Jörgson och Robin Astered som är kanske lite mer tiki-taka i sitt tänk. Jag vet att de har varit nere i Barcelona och tittat rätt mycket och inspirerats där. Astered, alltså var chefskart då igen om jag inte nämnde det, var ju assisterande förra året i Värna med Jonas Tern. Och den sortens fotboll är ju någon form av antites i den raka, tunga fotbollen som Hareide står för. Så vad det tar vägen nästa år och vilka spelare som kommer in och vad Malmö bestämmer sig för kommer att bli ett jäkla vägskäl. Och där pratade ordförande förra fredagen nu om att tittar man på de bästa tränarna de senaste 10 åren i Malmö så är det Åge, Jonas, Thomasson och Rössler. Så kanske att det blir ett steg tillbaka ifrån den satsningen. Vi får se. Mm.
Hur vill du se fördelningen nu då av satsningen Allsvenskan kontra Europa League när ni nu har 0 poäng på 2 matcher i Europa? Vad tänker du kring det?
Det är en jättebra fråga. Hade vi vunnit igår eller tagit poäng så tror jag att vi hade fortsatt maxa Europa League. Nu så blir det väldigt svårt och då tror jag att det blir 100% Allsvenskan. Och det är, jag tycker att vi har så pass stor trupp att vi hade kunnat köra på båda spåren. Mm. Men nu så tror jag att de kommer lägga mer krut på Allsvenskan, det tror jag.
Ja, men Jon, vi ska faktiskt låta dig återgå till, vad väntar nu då? Är det flyg hem strax?
Jag befinner mig i Löven där matchen spelas på mitt hotell och jag kommer väl gå rakt till sängen igen nu och försöka sova så många timmar jag kan innan planen går hem vid 4-tiden.
Ja, just det. Och sen ska vi se, vilka möter Malmö härnäst?
Helsingborg.
Det är ju derby, fan. Just det.
Yes, på söndag.
Just det. Ja, det är viktiga matcher här framöver för Malmö. Det känns som att alla allsvenska lag, alltså det är, nu drar det ihop sig. Och det är stora matcher precis hela tiden. Men ja, tack för att du var med Jon. Och lycka till i helgen mot Helsingborg. Nu ska vi se här. Per Mattias Högmo, hör du oss?
Yes.
Härligt. God morgon. Hur mår du?
Jo, vi mår bra. Vi är klar för en ny dag här på Gothia Park Academy i Göteborg.
Ja. Hur trivs du med livet på Hisingen?
Vi trivs gott. Goda kollegor, god kultur och goda faciliteter. Så mycket likt till rätte för att skapa ett gott fotbollslag.
Per Mattias, Häcken gör ju en fantastisk säsong. Och Senast dock, så matchen innan Kalmar så var det kryss mot Degerfors och sen så var det kryss även mot Kalmar. Vad tänker du kring de senaste insatserna? Vad är det som har gjort att ni inte har lyckats vinna matcherna?
Om man ser på de sex sista matcherna så har vi 4 vinster och 2 oavgjort. Och vi har sluppit in 4 mål. Det är mycket som har utvecklat sig i riktig riktning. När det gäller kampen mot Degerfors så var vi självsagt besvikna på att vi gav bort ett mål på slutet. För det var en match som var en ganska gott genomförd kamp totalt. Men när vi inte klarade att få 2-0 eller 3-1 så lever matchen helt in i sista sekund, vilket den gjorde nu. Kalmar är en svår bortematch. Mycket gott fotbollslag. Stark statistik. Måten vi genomför den på i långa perioder, första 25 av första halvlek och första 30-35 av andra halvlek är det högt nivå på och då vi kunde ha gjort mål. Men en tajt och god fotbollskamp, en vuxen fotbollskamp som vi tar med oss poäng på, det var vi okej förnöjda med.
Men Per-Mathias, Häcken är ju ofta ett topplag i Allsvenskan och hänger ofta på i guldstriden ett tag, men sen så orkar man inte hela vägen in och knipar det SM-guldet. Vad tänker du talar för att Häcken i år vinner SM-guld?
Jag tänker att om vi ska kunna vara med helt in så måste vi ju förbättra en del av spillet vårt. Vi är fortsatt ett relativt färskt lag. Vi har 6 nya spillere som ska spille sammen, og dette å få det relasjonelle til å sitte bedre og bedre, det er en sak vi jobber med på hver trening og ser forbedringsområdet på. Nå fikk vi 2 nye spillere inn med Sana og Samuelsson, Simon, som jo etter hvert børja å hitte det mer og mer i relasjon til de andre, så jeg tror at vi, hvis vi klarer å ta noen snepsis, så er at vi måste utvikle kantspillet vårt. Det kom gradvis bedre og bedre i kampen mot Kalmar. Jeg tykker vår aggressivitet i forsvarsspillet over hele planen, det å tolke de ulike fasene, her ligger områder. Så om vi tar noen steg her, så kan vi være med helt inn.
Börjar du känna av en stämning kring klubben att man verkligen börjar tro på det här nu, att det är närmare än någonsin att Häcken faktiskt skulle kunna gå och vinna Allsvenskan?
Vi har ju tro på att vi kan göra en bra match imorgon mot Hammarby. Det är ju vårt fokus. Vi gläder oss över att vi är med och att vi spelar mycket god fotboll. Vi har skårt 51 mål. Det är ju våran fokus. Så får vi ju gör upp när vi är färdiga, men det att göra något annat än det, tycker vi har skapat en god kultur på, när det med att pröva att ta dessa små stegen varje dag, det tänker jag vi ska fortsätta med.
Det börjar ju nästan bli en sliten spaning att prata om Jeremieffs säsong nu, eftersom den aldrig tar slut i målproduktion. Såg du honom ha den här säsongen i sig? För att han är en väldigt bra anfallare, men liksom ett mål per match snittet är ju unheard of nästan. Såg du det komma liksom?
Vi såg det ganska tidigt att detta började att se väldigt bra ut. Alex fick en god vinter här, hvor han fick byggt upp sin fysik. Han har ju haft mycket småskador och i fjolårssäsongen spilt han med mycket smärtor. Det att han har fått ett fysiskt grundlag, det har gjort att han fått en helt annan kontinuitet i sitt träningsarbete och han tåler att träna, vilket gör att han har en som sagt en god fysisk plattform. Sen har vi ju jobbat taktiskt med att han är mycket i box där, hvor han kan skåra mål och bruka sin spisskompetens, som jag vill säga, som är nettopp när han får disse lägena, så är han otroligt säker på att sätta bollen i mål. Och sen är det ju en stor kredd till Alex att han är hunger efter att bli bättre. Han står igen efter varje träning och terper på detaljer. Så det var ett lite långt svar, men det är ingen tillfällighet att han har tagit någon kliv nu.
Ja, för han, i somras så ryktades det ganska mycket om Jeremejeff till olika klubbar, dels i Allsvenskan men också utomlands. Hur mycket tryckte du på att du inte ville att Alexander skulle lämna klubben för att ha någon kvar till en eventuell strid om SM-guldet?
Jag tänker att det var ett önske från hela klubben, självklart, med ledelsen och alla, att pröva att få Alex till att stanna kvar. Och Alex själv också hade en stor motivation till att vara här, så blev det en viktig och glädjelig beslut att vi behållt honom. Jag tänker det var ett viktigt signal för Häcken som klubb, att man både kunde behålla Jeremejeff och så hämta en kvalitetsspelare som Simon Gustafsson hem i fönstret.
Mm. Mm. Men Per Mathias, det väntar tuffa matcher för Häcken. De matcherna ni har kvar i Allsvenskan, ni ska möta Hammarby nu närmast, och sen så har ni även Djurgården, ni kommer möta AIK, Malmö, Blåvitt, Norrköping. Det är många stora lag kvar att möta. Vad tänker du kring det tuffa spelschemat som väntar?
Nej, när jag hör du nämner det så tänker jag att det är en virkelig fin motivation till att jobba ända här. Det är många fina matcher vi ska ut mot, och vi hade en tuff match, kanske en av de allra tuffaste nu borte mot Kalmar.
Ja.
Och vi har spelat borte mot Hammarby, vi har spelat borte mot Malmö. Alltså det är ju matcher vi gillar att spela, och jag tycker truppen och laget visar att de gillar den här typen matcher, och sen är de självklart tajta matcher, men nu är det Hammarby hemma imorgon på ett fullsatt Bravida, och vi gläder oss väldigt till den matchen.
Mm.
Vilket är det bästa laget enligt dig som ni har mött i år?
Jag tänker att man säger ju ofta att tabellen ljuger inte, och jag såg Djurgården igår mot Molde, och jag tycker de har ett väldigt starkt lag. De är starka i alla positioner och har också en ganska bredd i truppen sin. Och det är ett lag som kommer till att vara med och kämpa om guldet hela vägen in. Det är det en liten tvil om, och kanske det mest stabila laget som so far.
Mm. Vi nämnde det tidigare programmet, just för att Djurgården vann nu, om man ändå har bra läge att ta sig vidare i gruppen, att det kanske på något sätt kan gynna.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på xpeng.
Ja, men er och även Hammarby i toppen, ser du på det sättet?
Det är ju en god fråga och en intressant fråga, för jag har blivit frågad om det förut, och jag säger det är ju två aspekter runt det här. För på ena sättet, så genom att spela internationella matcher så får man ett högre tempo i laget. Det är definitivt en fördel. Sen är det ju klart att det är ett tufft kampprogram, men som sagt, när du ser på truppen till Djurgården så tänker jag att de har planerat lite för att man ska tåla det. Och då tycker jag att det är en stor fördel, men självklart det ställer stora krav till att man klarar att restituera och hitta den goda balansen från match till match.
Mm. Ja, en sista fråga här då, Per Mathias. Vad rent taktiskt, ni har ju som du nämnde tidigare gjort mycket mål, Häcken har spelat väldigt bra fotboll den här säsongen. Vad skulle du säga, vad trycker du på som är det viktigaste som ni har gjort, att ni har spelat så pass bra fotboll?
Jag tänker att vi har en väldigt tydlig spelidé som vi forma ut i slutet på fjoråret, och vi satt från januari redan, så ett sån önskar vi att spela fotboll, ett tydligare roll för den enkelte spelare, vilket gör att vi både spillere og ledere er veldig klar på hva vi måste gjøre på hver trening for å forbedre oss. Så våran sett at spille på, våran kultur som er treningskultur, hvor folk går på jobb hver dag for å bli bedre og diskutere mye fotball, tar ansvar for sin egen utvikling og så videre. Det er jo summen av dette som gjør at vi har en bra stabilitet i spillet vårt. Og selvfølgelig, du nevner 51 mål, vi har jobbet mye med våren anfallsspill. Og det skal gå snabbt i lengdriktning så snart muligheten byr seg, men også nå når vi møter lag og blir spillførende, at vi kan være duktige i det etablerte anfallsspillet og måten å bryte ned motstanden på.
Mm. Ja, vi ska lämna dig Per Mathias, men tack för att du var med. Och
vänta, måste vi inte fråga vem är favorit att vinna SM-guld?
Ja, kör.
Ja. Vem är favorit att vinna SM-guld?
Ja, men det som jag säger, den frågan är svår. Jag har sagt att Djurgården är en tuff motståndare för oss, men det är flera lag, det är mange lag med stolte tradisjoner, og det skal spilles 8 matcher kvar, 24 poeng, så jeg velger å si at vi får være best forberedt mot Hammarby i morgen, så tar vi det derfra.
Bra svar.
Ja, det er bra. Men då tackar vi dig Per Mathias för att du var med, och stort lycka till nu då, sista biten in i Allsvenskan, och nu närmast såklart mot Hammarby.
Tack så mycket, ha en fin dag.
Detsamma, tack.
Se höstens bästa matcher med Telia sportpaket. Du får allt från Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL på ett och samma ställe.
Telia sportpaket ger dig all sport från Telia och Simor, inklusive Allsvenskan och Superettan från Discovery+. Förutom alla sporter, turneringar, ligor och matcher ser du också alla filmer och serier. Du kan även lägga till HBO Max utan extra kostnad. Och det bästa av allt, det kostar just nu bara 499 kronor per månad. Och du kan givetvis streama innehållet i apparna eller kolla på det genom Telia Superbox med 4K, Wi-Fi, Google Android TV.
Så, höstens bästa matcher, bara 499 kronor i månaden. Älskar du sport? Skaffa sportpaketet på telia.se/sport. Där ser du Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL på ett ställe.
Tack till Telia som är med och sponsrar Fotbollsmorgon.
Ska vi kika på Tappers lista eller?
Oh, mäktigt.
Jag tror att det är dags faktiskt. Jag har ingen aning om vad det är för lista, vet du det?
Nej, jag har ingen aning.
Nej, vi vet bara att
det är ju roligare så.
Tapper har en lista och ja, vi ska ta del av den.
Eller är det en lista?
Det är en slags lista.
En slags lista. Okej, okay, vi ska ta del av Tappers en slags lista.
Ja, spela vignetten en slags lista, tack. Men det är ju landslagsuppehåll nästa vecka, va?
Det är riktigt.
Så jag gjorde listan grejer jag hatar med landslagsuppehållet.
Att de existerar.
Ja, men lite, det är det jag tänker. Jag
har en punkt.
Jag har inte med de enkla, liksom. Nej. Som att det är såklart väldigt mycket tråkigare att se landslag i en klubblag, eftersom de inte är samspelta och mycket, mycket sämre. Och man direkt blir ju irriterad när man kollar sina liksom, fantasy-appar och ser att det är två, tre veckor till nästa. Alltså man blir ju galen av det. Men det har jag inte med. Jag la in en punkt till under programmet idag, som är att, så nu är det 6 punkter istället för 5. Okay. Så får plats nummer 6 mest irriterande under landslagsuppehåll är då att man påminns om hur jävla bra Danmark och Norge är. Det är en ny punkt, den tillkom under dagen.
Ja, precis, för det har ju varit ganska mycket fokus på just Norge, framförallt Norge, men lite Danmark också under dagens program.
Ja, nu pratar vi om det idag, men jag tycker man påminns varje landslagsuppehåll. Man hinner liksom glömma det emellan, sen påminns man om att vi håller på att bli fullständigt frånkörda.
Ja.
På femte plats, en grej som ni har gjort er skyldiga till i det här programmet, okay, som jag och Jonte Tengvall har gjort oss skyldiga till i Kolla Svensken. Men vi måste sluta ha spaningen att ingen förstår Nations League nu. Alltså nu, det har funnits i 3 år eller någonting.
Ja, men förstår du
Nej, ingen förstår det riktigt. Men varenda gång man ska nämna att det är Nations League så måste någon säga antingen så här, det här luddiga Nations League, eller ingen förstår vad Nations League är. Och nu är vi klara med den spaningen, helt enkelt.
Jag måste addera här faktiskt att jag har vetat vad Nations League är. För en gång satte jag mig ner och gick in på Wikipedia och tänkte, jag ska förstå Nations League. Och gick igenom det grundligt, noggrant, skrev ner och bara så här, nu har jag det, nu förstår jag Nations League. Och sen så är det ju massa klubblagsfotboll däremellan. Och sen när man kommer tillbaka, då tappade jag det. Så nu vet jag inte heller, jag vet inte hur det funkar.
Nej, och det, liksom ingen vet det. Men vi har haft den spaningen varje uppehåll nu i 3 år. Alla vet
kanske,
att ingen vet.
Det kanske snarare är roligare om någon skulle sitta i en studio. Jag kan berätta precis hur Nations League fungerar.
Ja, men fan vad pikt det hade varit. Om jag kom in hit och sa, ingen vet hur Nations League funkar. Om du hade varit så här, jo det är väl klart man vet. Och sen förklarade dig på ett tydligt sätt.
Exakt. Men går det då? Det
är nej, det är ju det som är problemet.
Skulle inte någon bara kunna starta upp ett Twitterkonto, det finns ju UEFA-kollen och sådär, bara Nations League-kollen, och bara ge info och berätta saker.
Ja, nu måste den vinna över den och den över den. Ja.
Eller en sån här enkel animerad video bara, steg ett. Det finns en grupp och det är en hel grupp
voiceover,
ja. Ja, det är så himla synd att Hans Rosling sekunder. Inte med oss längre, för han hade löst det där. Fjärde plats, man påminns om hur gradvis sämre Jan Andersson har blivit på att hantera media. Varje landslagsuppehåll nu är det något som inte riktigt flyger. Nu var det ju 51%-regeln och minska allsvenskan i antal lag. Va?
Han det har varit lite kontroversiella uttalanden där.
Ja, det är sant. Det är konstigt. Man ska säga att han brasklappade sig själv mycket. Att, som de alltid gör, som Al-Hakim var det väl som gjorde igår också, som sa, jag älskar föreningsdemokratin, men jag tycker att förbundet borde gå in och sätta in VAR oavsett vad de säger. Och man sa, då är du inte för föreningsdemokratin.
Det finns lite motsägelse där som vi kanske måste ta itu med.
Men jag tycker man påminns hela tiden om, och det är för att han varit länge på jobbet och börjar bli tröttare och tröttare på det. Sådär. Men att varje uppehåll är ju någon slags ny presskonferens som inte flyger.
För generellt har han varit väldigt bra på att hantera media. Alltså, han har ju varit väldigt uppskattad. Liksom, eller han har väl alltid varit hård eller rak i sin kommunikation, men har varit bra i sin kommunikation också.
Exakt, men han är ju inne i det slutande delen av det nu, där det blir, han blir mer och mer irriterad och det blir sämre och sämre stämning, och någon säger så här, fan, varför förlorar vi mot Jorgen, och han blir bara arg och så, kanske du kan svara på, eller liksom så där. Och vi är inne i det, den slutningen nu, och det påminns jag om, och jag blir inte glad.
Det är ju som när Mourinho tappade allt med Chelsea, att gå in i den här superdefensiva, aggressiva mentaliteten. Det är som vi ser Jorgen Klopp nu med Liverpool, och så uppmålen kanske lite Jan Andersson också.
Tredje plats, man påminns om vilken tråkig spelartrupp vi har. Gud vad tråkig den är. Varenda intervju man ser från den håller man ju på och liksom svimma av tristess av. De som är de mest spännande, alltså Isak och Kulusevski och sådär, de är också jättetråkiga. Alltså intervjuerna är ju så inte.
Kulusevski kan ju vara lite, han kan ju bjuda på lite grejer.
Ja,
lite.
Om man jämför med Augustinsson, men inte om man jämför med en helt vanlig person.
För Alexander Isak är ju väldigt slipad i intervjuerna och ser till att säga precis rätt saker. Och han känns ju väldigt medietränad. Jag vet inte om han är det, men han är nog bara klok. Liksom, vet att om jag får inte säga fel saker, då blir det rubriker. Men det gillar man ju inte. Man vill ju att de ska säga fel saker så att det blir rubriker.
Ja, men det är att man liksom varje gång tänker så här, lite kul nya talanger och sådär. Och sen är det så, just det, det är BP-robotar bara. Alltså, det är liksom så himla tråkigt gäng. Men där har jag då kryssat in topp 1, en liten sidolista här. Topp 1, roligast grej som har hänt ändå.
Vänta, nu är vi inne på en parallellista.
Nu är parallella listan. Okay. För att jag vill påminna om att det ändå finns en kul sak som en av våra landslagsspelare någonsin har gjort. Och det är i podden...
Hur många punkter har den här listan?
Nej, den har bara en. Okay. Det har bara hänt en rolig grej någonsin.
Den har också 6 punkter.
Men podden Ett liv på läktaren, minns ni? Maja Nilsson, Livet på läktaren.
Och Sanna Gudetti.
Exakt, de hade ju en podd. Och då släppte de ett avsnitt med de bortklippta scenerna ur podden. Här är det som liksom klippts bort. Och där har då Victor Nilsson Lindelöf den kanske konstigaste och roligaste scenen jag har hört i podd. Som är att Maja kommer in i ett rum och säger, du måste flytta dig. Jag ska podda, och det är för dåligt internet i vårt andra rum. Sådär, ganska rimlig sak. Då tappar ju Viktor humöret fullständigt och vrålar på sin västeråska. Fattar du, ser du inte att jag har ett Notting Hill-mode? Jag kollar ju på Notting Hill, Maja. Och så kommer du och klampar in som en jävla åsna. Och redan där känner man, det här är underbart. Liksom. Det här finns kvar i deras podd. Och då Maja blir rasande. Så det som händer är att de två så skriker på sin ganska roliga dialekt också. Så att hon skriker, men kan du gå härifrån? Och han säger, men då får du bära min kaffekopp, för jag får inte med mig allt. Jag är så trött på dig, Maja.
Det funkar inte.
Det är inte det som är problemet.
Nej, men det funkar bättre med wifi.
Men det är ju något in på tv. Alltså jag hade världens mode här nu.
Ja, förlåt.
Nej, men du fattar inte, världens mode.
Ja, men jag försöker skaffa mig ett jobb och en karriär. Det är lite viktigare än ditt mode när du äter köttbullar och kollar på Notting Hill. Ursäkta mig.
Ja, men jag tror du fattar alltså. Går runt här som en jävla åsna. Ska in här, ska in här, ska in här. Sätt dig ner, kommer du för 2 minuter.
Nu får det gå.
Nej,
tyst nu.
Du får hjälpa mig bära.
Och det momentet...
Oj, helvete. Jag trodde att det skulle komma till någonting att han skulle gejva mycket att vara någonting med Call of Duty. Men han satt och kollade på Notting Hill, filmen Notting Hill.
Och blev rasande att hon avbröt hans Notting Hill-mode. Så att det kan man ändå påminna sig själv om när man tänker på hur tråkigt landslag vi har. Att Notting Hill-mode-klippet finns där i livet på läktaren, podden fortfarande.
Jag gillar den här babushka-doll... listorna, ja. Som då bara så förökar sig. Det är en lista, i en lista, i en lista, i en lista.
Plats nummer 2 på listan.
I den ordinarie listan då.
I den ordinarie tillbaka. Mm. Det ständiga varför, det har jag gjort många gånger också, ska vi säga. Mycket av det här är ju självkritik. Men det ständiga, varför är inte Ishak med positionerandet? Alltså det som support håller på med och ska berätta att jag vet en kille som borde vara med. Det han hade ju inte fått spela ändå. Alltså,
var det inte den spaningen som jag nästan drog i början?
Jo, men som vi alla har dragit såklart. Men det är ett... jävla positionerande på Twitter och i podden nu av att fan vad koll jag har på Jökeres eller Ishak, vad grym han är nu. Och hur kan inte, förut var det Kajust, gud vilket snack, det var ju det stoltaste momentet för alla svenskar att säga, varför inte Kajust med?
Ja,
jag har sån himla koll på honom. Och det positionerandet måste sluta, vilket osökt för mig in på punkt 1 på listan. Då alla folk som inte bryr sig ett duggs självgodhet under landslagsuppehåll. Alltså självgodheten när de ska gå ut och berätta att jag bryr mig inte om landslagsfotboll. Det är ju liksom motsatsen till punkt 2 nästan. Ja. Men det är det värsta jag vet nu. Jag går ju lite in som det med den här listan. Att jag liksom, man stör sig på landslagsuppehåll och man stör sig på landslaget. Men så självgoda som folk är som måste berätta att jag bryr mig inte dugg hur det går för Sverige. Jag skiter i landslaget. Jag vill bara se Manchester United spela. Alltså det är de värsta människorna vi har.
Ja, för de säger ju med lite översitteri lite grann. Men det är inte intressant för mig. Jag har bara en klubb. Eller jag har liksom, det är en grej jag följer.
Ja, och vet du vad de älskar att lägga in? Att om deras klubb skulle värva en svensk spelare så skulle de säga, gud vad tråkigt, jag gillar inte. För då får de för mycket medieuppmärksamhet.
Exakt, och nej, nu kommer alla andra börja kika på den här klubben. Det blir uppmärksamhet.
Rövgänget som ska vara tydliga med att de inte bryr sig om landslaget. Det är de värsta människorna vi har.
Och din punkt nummer 2 där, det är ju bara för att folk vill se nya spelare i landslaget. Alltså för att man är less på att se de gamla spelarna där som man har koll på. Det är för att folk är nyfikna på andra spel. Det är inte så att folk sitter och följer då Kajust, oavsett var han spelar, för han har inte spelat i klubbar som folk generellt följer, utan det är bara att man vet att han finns där och startar i ett annat land liksom.
Men där ska man också säga att det finns en tydlig grej där, att folk är, innan Isak Hien är med i landslaget, då är det väldigt viktigt för folk att berätta att Janne är galen som inte tar med Isak Hien. Men så fort Isak Hien kommit med, då skiter folk lite i det. Alltså det är bara den här positioneringen av att jag vet vilka som borde vara med och Janne har inte koll på det.
De hyllar inte heller Janne när han väl tar ut honom.
Nej, exakt. När han väl tar ut Isak Hien, då är det, ja, klart han är med. Men innan är det, tar han inte ut honom, då vet jag fotboll bättre än Janne. Är det där positionerandet blir jag galen på.
Ja. Nu, tack för en trevlig lista.
Tack.
De två listorna.
Apropå landslaget då.
Precis, apropå landslaget. Nu ska vi prata med Jesper Karlström som ju representerar Sveriges landslag. Jesper, du sitter i en bil. Är du på väg någonstans eller vad pågår?
Ja, tjena. Jag är på väg till, ska åka till träningen här när vi är klara med samtalet.
Otroligt ändå. Du sitter i en bil. Är du på väg någonstans?
Ja, men han kanske precis har kommit fram till. Det finns ändå 2 frågor att ställa där. Men han, du är... Ja, på väg. Men ni slog Austria Wien igår. Med 4-1 och du spelade 90 minuter. Hur är känslan idag efter segern?
Nej, det var riktigt skönt såklart. Vi hade problem i första halvlek. Gjorde 1-0, Micke Ishak gjorde 1-0. Men de spelade ganska... Det var hög intensitet i matchen och... Ja, vi hade lite problem med dem. Sen fick de 1-1 där precis efter. Fick en straff också. Vår målvakt räddade det, så det var sjukt viktigt. Och sen snackade vi ihop oss lite i halvlek och så, ja, andra halvlek, så då hade vi kontroll och spelade bra. Och ja, det kändes som att då hittade vi nycklarna där till att kunna göra lite mål. Så det var, jag vet inte, det kändes ändå som att det var rättvist på något sätt till slut.
Hur känns din egen form i dagsläget?
Nej, men den har känts bra nu ganska ett bra tag, rätt många matcher här. Men igår, ja, det var som för laget, första halvlek var inte bra alls, men andra var bättre. Men överlag så har det känts bra. Vi hade också problem i början, hela laget. Vi fick en ny tränare och några spelarbyten och sådär, så vi fick börja om på noll lite grann. Men nu har vi kommit igång och det känns riktigt bra faktiskt.
Mm. Jag tänker förra året var ju ett riktigt bra år, både för liksom dig och Ishak och er överlag. Och nu har ju polska klubbar börjat rycka i varenda svensk spelare. Känns lite som på grund av er nästan. Är det liksom, tänker man på det? Vad fett att hela ligan hänger på trenden som egentligen är du och Mikael Ishak i grunden.
Jo, men det är klart att man märkte av det lite grann. Sen var väl, jag kom ju från allsvenskan. Micke har ju en fantastisk karriär med spel i Bundesliga och i flera olika länder. Så att det var väl, han kom ju lite från en annan hylla på ett sätt. Men ja, det är klart att vi tillsammans har bättrat på riktigt för svenska spelare här i Polen.
Mm. Men Jesper, jag tänker så här, innan liksom SM-guldsäsongen med Djurgården så var du ju lite fram och tillbaka för din egen del i karriären och var utlånad till BP om jag inte minns fel, och det kanske inte allt, fick inte allt att stämma helt, och sen så var det den säsongen och sen har du bara flutit på. Alltså, förändrade du någonting i ditt spel eller bara då klickade allting på något sätt? Varför har det gått så bra liksom sen dess?
Många faktorer såklart. Mm. Där när Kim och Tolle kom in så blev det som en ny start för mig. Och sen så, ja, det har jag ju snackat om förut, men jag har jobbat ett tag med Petter Andersson.
Yeah.
Så det har ju hjälpt mig också väldigt mycket. Det är skönt att ha honom. Och sen, ja, men Kim och Tolle gjorde också väldigt mycket, deras syn på fotboll, och då körde jag på bara liksom, och det passade mig väldigt bra, det spelsättet, och ja, fick en bra försäsong och sen med självförtroende och allting, och då sen efter det så har det egentligen bara fortsatt. Så det var ju det 2019 som det blev som en liten nytändning, kan man säga.
Mm. Och när det kommer till samarbetet med Petter Andersson, då är det främst den mentala aspekten av fotbollen, eller hur har ni jobbat tillsammans?
Ja, men det är egentligen allting. Både på plan, alltså rent fotbollsmässiga saker, men också, ja, som du säger, mentalt, bara allt möjligt som människa. Så att, nej, men det hjälpte mig väldigt mycket, och det har jag tagit med mig liksom hela tiden. Det gjorde att jag kände mig också mycket tryggare när jag flyttade till Polen. Sen var jag var ju 25 också, så att man lär sig och får mer erfarenhet. Men jag kände mig väldigt redo liksom när jag kom hit till Polen.
Mm. Hur jämför du polska ligan med allsvenskan?
Nej, men det är ett steg upp, skulle jag säga, liksom med tempo och sen så här, spelare, kvalitet, det finns ju många bra spelare här också, men det är väl framförallt tempot och fysiken som är den skillnaden man kan känna direkt. Och sen, ja, just med fysiken, det blir inte lättare av att det nu när det kommer in i oktober, november, december med planerna som är lite halv risiga ibland, då blir det ju lite dueller och så. Men alltså, det är också en helt annan sport på konstgräs om man jämför med allsvenskan. Alltså, det går inte att jämföra med konstgräs och gräs. Det blir lite när man har spelat så länge bara på gräs liksom.
Ja.
Men det jag gillar, det passar mig ganska bra. Jag kom in också i det här snabbt i Polen och fick förtroende. Fick spela hela tiden och sen, ja, har det bara rullat på liksom.
Fråga om din svenska kompanjon då, nu när jag redan frågat om er båda. Hur stor är Ishak där nere efter? Han vann väl årets anfallare och ni tog ligaguld. Och det känns ändå som han som en sån spelare som kan vara mycket större där än vad vi andra
kapten
vet.
Kapten i laget
liksom.
Och så där.
Ja, exakt. Kapten och hans målfacit och poängfacit är helt brutalt. Och nu, jag tror han har gjort, vad sa vi, går 9 poäng på de senaste 4 matcherna. Alltså. och det några dåliga lag direkt.
Nej.
Så att
Nej, han är jättestor här. Det är som du säger, jag tror inte man fattar riktigt i Sverige hur stor han är här. Och han är ju också, han spelade i Assyriska när han var typ 17 år i Superettan. Och sen har han varit utomlands efter det. Så att, alltså i Sverige, och eftersom att han inte varit med i landslaget så mycket, så man förstår inte riktigt heller hans karriär och hur bra han är som spelare, tror jag, om man inte liksom har stenkoll. Så att, nej, han är kapten här, jätteuppskattad och absolut, ja, det är givet, men en av våra viktigaste spelare, det är inget snack om saken.
Ligger du på Janne eller?
Jag känner inte riktigt att jag har det mandatet. Men det är klart att jag blev jävligt.
Borde Mikael Ishak spela mer i landslagsfotboll?
Jag kan inte svara på det, men jag kan säga att han är en fantastisk spelare och människa också. Det är som jag sa, om i Sverige har man nog inte riktigt så bra koll på hur bra han är som spelare.
Mm. Jag menar, du är ordinarie i klubblaget nu, viktig där, det går bra för er, du var ordinarie i landslagstruppen senaste samlingar. Vad känner du, att har du ytterligare ett steg i dig, typ en topp 5-liga i Europa eller något i den stilen?
Jo, men det är klart att man nu efter förra säsongen och när man kom i landslaget och fick känna på det och så, man är en viktig spelare här, så det är klart att det känns bra att man skulle kunna. Det hade varit kul att se nästa steg liksom, och testa på en ännu högre nivå. Samtidigt så trivs jag jättebra här. Det är en bra nivå på vårt lag. Vi har väldigt bra spelare och nu spelar vi i Europa och spelar mot bra lag. Och jag spelar ju här varje match och känner mig uppskattad, och vi liksom för de flesta matcherna här i ligan och ska vara ett topplag, så att det ska man inte heller liksom, det värderar jag högt också. Så ja, så man helt enkelt. Men ja, det hade varit kul såklart någon gång att testa ännu högre steg.
Hade du några spännande bud i somras?
Nej, det kan jag inte riktigt påstå, eftersom att jag har ju 2 år, eller den här säsongen och en säsong till på kontraktet, så att de ville väl behålla oss alla liksom som spelade mycket förra säsongen och lite mer erfarenhet kanske, så det var väl aldrig riktigt aktuellt från Lech Poznan heller, så nej. Det började ju direkt med Europa-kval och ligan började lite tidigare också på grund av VM, så att det var liksom bara fullt fokus på Lech Poznan direkt. Men nej, det, jag kan inte påstå att det var aktuellt med någonting.
Nej. Men du är med i landslaget igen som sagt, och det är lite sådär småmärklig landslagstid nu med, eftersom Sverige missade VM då, så är det lite ointressanta matcher just nu skulle man kunna säga, och det är mängder av skador. Vad tänker du inför den här landslagssamlingen?
Jag har väl inte tänkt så mycket ur ett större perspektiv. Det ska bli sjukt kul att vara med igen och komma dit. De gångerna jag varit med innan så har det varit sjukt kul att komma dit och träna och få liksom, ja, det är så många duktiga spelare och kvaliteten är hög, så att det ska bli kul igen och komma dit. Och sen just med matcherna så, ja, vi får se. Det var ju Slovenien mötte vi sist borta där, då vann vi ju, så att där ska vi nog ha bra chans hemma. Och först då Serbien, de var ju duktiga, men det var också en jämn match, så det är bara att åka dit och försöka ta 3 poäng. Sen, jag ska vara helt ärlig, jag vet inte riktigt det här med Nations League, det är knappt så jag fattar själv vad det innebär. det är väl bra om det kommer sist i alla fall.
Ja, men jag tänker så här, kring Djurgården, din förra klubb, hur mycket följer du dem idag då? Vad säger du om Djurgårdens äventyr i Europa?
Jag följer dem så mycket jag kan. Det är dock tråkigt att det är många matcher som krockar när vi spelar samtidigt, så då hinner man inte se så mycket. Till exempel derbyt nu spelade vi samtidigt, så kunde jag inte se någonting. Men annars kollar jag alltså när jag kan.
Och Europa har ju blivit samma, att jag inte har inte kunnat se så mycket. Jag såg, vad var det, Apoel hemmamatchen, eller båda tror jag såg. Då var de ju riktigt bra, från hemma var ju sjuk match. Men de har ju sett alltså ruggigt starka ut. Det är alla spelare i form liksom. Både liksom de som startar och de som kommer in och när de roterar, så att det är sjukt kul att se dem faktiskt, att de har byggt vidare Kim och Tolle hela tiden, och det kommer nya spelare men alla fortsätter liksom i det systemet som de har.
Och när flyttar du hem till Djurgården?
Ja, det jag hoppas att det är några år kvar. Nu trivs jag, ja, som vi snackade om, det är klart man alltid har en dröm om att ta ett steg till, men nej, det är såklart en dröm att komma hem och spela för Djurgården en vacker dag. Bosse var inte så sugen heller på att jag skulle komma hem nu. Vi snackade för någon vecka sedan, då sa han att du får minst 5 år, för han hade en massa bässar, det gör det bra nu.
Bosse upphör aldrig att förvåna. Jag kan få hem en landslagsspelare. Nej, det är inte aktuellt. Vi har Sabovic som håller på att komma igång. Ja, men Jesper, stort tack för att du var med.
Ja, inga problem. Ha det bra.
Ha det fint. Hej. Hej. Så är det. Nu från landslaget till en annan typ av fotboll, kan man väl säga. Ja. Oliver, välkommen in.
Tack ska
du ha. Du är ju vår division 6-expert.
Ja, exakt.
Ska säga ändå att Oliver kommer in och ska liksom snacka upp division 6-helgen. Och så glider han ändå in med en Manchester City-mugg.
Det är en väldig clash.
Det är så stora kontraster.
Det är verkligen helt fel att den som ska dra division 6-grejen håller på City.
Som att Nooshi skulle komma in med monockel på vardagen.
Det är faktiskt väldigt likt.
Vi pratade ju med Haparanda här i veckan, som spelade i Division 4 norra Norrbotten. Den serien är lite speciell, för det är ju, har ju gått drygt, ja, men jag tror att de är runt 80 spelade matcher totalt, och de hade ju inte en enda oavgjord match hittills i den serien. Smått otroligt. Men igår då så tog den här lite otroliga sviten slut, tyvärr.
Nej.
Hedens, IF och Pålänge.
Ja, och kolla på det där också då. 1-2 och 2-2.
Nej, precis. Så att det är Hedens IF här mot Pålänge GIF. Slutade 2-2. Då är ju Björn Blombeck som är den stora sumparen här.
Alltså Björn. Men också Pålänge, att man... Alltså, 87, 90 minuter.
Ja, men jag lägger nog det här primärt på Heden, tror jag.
Ja, hela laget kanske ska ha det. Som alltså gör kvitteringen sent i 87, som ni är inne på, och sen i 90 minuten. Så att det blir inget mer oavgjort fritt i den här serien. Så att vi kanske tar och myggar av den här serien.
Du tappar all relevans.
Ja. Jag tycker ni borde skaffa han Björn som gäst. Ringa, muta honom, bara skälla i 5 minuter och sen lägga på.
Ja, det är ingen dum idé. Ja.
Nej, men så vi rör oss till vår favorit liga istället. Division 6. Vi har ju en tabell där som... Vi ser här på bild nu, Venestad IF toppar den fortsatt. De har det fortsatt tufft. Men de möter en bottenkonkurrent, det näst sämsta laget i deras Division 6-serie nu till helgen. Så att de kanske har chans att ta sin allra första poäng nu när de möter Svenköps IF. Det ska ju dock tilläggas att i våras när de mötte varandra så slutade matchen 7-0 till Svenköps IF. Så det kan ju, ja, det kanske är för mycket att hoppas på en poäng här. Men vi kan ju drömma åtminstone. Jag hoppas på att våra favoriter i Venestad kan få slå in en poäng där åtminstone. Lite andra matcher. Våra favoriter i Films SK, som vi hade lite kul åt. De lämnade ju VO förra veckan, så det var ju tråkigt. Men i år, eller den här helgen, kanske de har hoppas på en uppryckning. De möter Olands FF. Det är också ett konstigt namn. Det är bara konstiga namn i den där Division 6-serien. De ligger 11 poäng före. Men vi hoppas ju såklart på lite poäng där. BK Spark med otroligt fina klubbmärket där, som vi varit inne på tidigare.
Möter Sveriges bästa logga, va?
Ja, verkligen. Ja. Det måste vi verkligen säga. Vi måste utnämna till det. De möter Norrmalms IK på bortaplan. Bottenmöte i Division 6 Borås. Norrmalm ligger 2 poäng före Spark.
Norrmalm är inte tvärstarka då
heller. Nej, de är inte, jättebra heller.
Klagstorp, går inte som tåget.
Nej, precis. Klagstorp får det dock jobbigare. För de möter då serieledarna. Skanör Falsterbo. Låter tufft. Det är ju ett klassgäng det där. Sen är det också oklart om det blir någon match för Trosa Vagnhärad SKU. De ska ha möta FC Kringland till helgen. Ett otroligt starkt namn får man säga. Men enligt tabellen på svenskfotboll.se så är FC Kringland uteslutet ur serien. Så vi vet inte riktigt om det blir någon match där. Så bara det är ju spännande.
Vad händer med Kringland?
Ja, det måste vi gräva i, tänker jag.
Alla ögon om matchen blir av.
Ja, men precis. Sen vill jag avsluta med en riktigt spännande match. Helsingårdens AIK. De ligger ju sist på den här listan. Egentligen då så är de ju bäst av de här lagen. Men de har fortsatt ingen vinst i år. De är från Falun, vilket är ju en rivaliserande grannklubb till, eller kommun till Borlänge som jag är från. Så egentligen borde jag ha ganska liksom svårt för det här laget. Men i den här kontexten så vill jag liksom omfamna dem. De kommer från en knapp förlust.
Ja, det hade varit lite sparka på den som ligger ner.
Ja, men lite faktiskt. De förlorade med 2-3 förra veckan, så att de är ändå på gång. Jag känner ändå att här kan de ta en poäng. Så att det är väldigt mycket spännande att se fram emot nu till helgen. Hoppas få med någon röst på måndag från någon av de här lagen. Är det någon match som ni ser fram emot lite extra kanske?
Ja, men jag tänker bara på Klagstorp där. De har alltså minus 105 i målskillnad och 6 mål, men de har ändå lyckats lösa 2 kryss.
Absolut, det är
starkt. Otroligt.
Det är väldigt starkt, ja, det får man ändå säga. Jag vill även liksom, innan jag lämnar det här nu, så vill jag uppmärksamma lite grejer som vi har ju bett våra tittare och lyssnare att skicka in lite grejer till oss här på Instagram och Twitter och TikTok och så vidare. För några dagar sedan så fick vi en video in skickad från en kille som heter Jesper. Han är lagkapten i Lesjöfors som spelar i division 6 nordöstra Värmland. Och han var avstängd i en match mot Viking Nordvärmland. Och då, vad gör man då som kapten? Ja, men då försöker man ju stötta laget på sidan av. Så han drog igång en liten hejaklack med sina kompisar där i byn. Ja, det gick jättebra för det gav resultat. Hans lag vann matchen med 3-1. Så vi kan ju titta på hur det såg ut här då, hejaklacken som de drog igång. Så vi har lite pyroteknik och spelarna här som glider in likt sälar mot klacken.
Så det är kaptenen det man som kör pyro?
Ja, vi ska väl inte säga om det är kaptenen som håller i pyrogäserna, men han stod i klacken åtminstone.
Okay.
Så det är väldigt kul att se sådana här scener tycker jag. Mer sånt här och fortsätt skicka in grejer. Det ska dock sägas att Nikon 6 pyrotekniken inte riktigt slår pyrotekniken. Så här såg det ut i helgen i den kroatiska motsvarigheten till division 6. Rulla klippet. Ja, det är alltså en kille som drar igång en granatkastare mitt i matchen. Här,
rakt ut på plan.
Rakt ut på planen så körde han igång en liten granatkastare. Det tycker jag.
Och såg ju väldigt stolt ut efteråt. Yes, ja, det här, yes, yes. Det gick precis som jag hade tänkt.
Han träffade ingen spelare. Så han var väl glad för det.
Tror du han siktar på något?
Jag vet inte. Om han ser ju inte ut kanske som en trevlig snubben. Eller jag vet inte. Han kanske är jättehärlig.
Framförallt så håller han en granatkast.
Den där tabellen vi såg. Det var ju sjukt att det var ett lag som hade noll poäng. Och minus 76 målskillnad. Då hade de ändå gjort 18 mål på 15 matcher. Så de, vart hade vi...
Eller, nej, gärna.
Jo, 18 mål på 15 matcher från Blomstermåla. Hur kan man göra mer än ett mål på match än att ha 0 poäng och minus 72 i mål? Det är otroliga siffror ju.
Ja, de har känslan att de kanske har starkare spelare framåt än bakåt.
Ja, jo.
Det är spaningen jag hittar in.
Vi måste ju säga det också, alltså, att folk delar med sig. Men om det är någon, alltså matcherna som du har gått igenom nu inför helgen, de hetaste drabbningarna, att om det är någon som är på plats på matchen.
Ja, gud, hör av er.
Ja, typ släng upp någon story eller något och tagga in Fotbollsmorgon eller DM. Och så man får se hur det ser ut och vad som händer.
Och sen så här, det här är ju de lagen som vi kommer följa nu.
Det beror väl dock på. Om något lag går och tar några skalper här, då kan de ju försvinna. Då dyker
jag tror att vi har kvar dem i tabellen ändå. Okay. Se, för att det är ju mäktigt att se om det blir en riktigt så här höstsäsong. Som du kanske i Blomstermåla kanske går och vinner liksom tar... 7 raka segrar här nu. Det är ju också en, det är också en resa att vara med på.
Just det, de börjar ha målvakt helt plötsligt.
Ja, precis. Ja. De spelar 11 utspelare.
Ja, men så har ni historier från en annan division, så skicka in det också. Vi är ju bara glada för att liksom ta emot allt möjligt. Det är superkul att se vad som händer där ute i divisionerna i Sverige.
Ja, och jag, när man ser den där videon på dem som körde pyrotekniken och de står liksom på en kulle och allting. Det, jag själv är uppvuxen i liksom Stockholm och spelat i division 6 i Stockholm. Man hoppar ju bara runt mellan massa konstgräsplaner och tråkiga anläggningar. Det där är ju också så, jag romantiserar ju det där väldigt mycket, att få spela på liksom riktigt gräs och som sagt att klacken också står på en kulle och inte på läktare.
Du kan ju köra sälen ut till klacken utan att riva upp hela
bröstet. Utan att behöva få liksom sår över hela magen.
Ja, men så vi ser fram emot matchens, kanske inte helgens höjdare då, men helgens lite mindre höjdare helt enkelt.
Men Tapper, vad ser du mest 98%. Fram emot? Det här är ju vårt fredagsprogram. Det är ju nu vi ska gå in lite fart in i helgen. Vad ser du mest fram emot till helgen?
Ja, men söndagen är ju väldigt fin. Det är ju en sån ligga i soffan hela dagen och sappa fotboll. Dag, verkligen. Jag kommer ju vara på plats som vanligt på IFK Norrköping Kalmar imorgon. Tuff match.
Mycket covid.
Ja, 4 covid-sjuka, 2 avstängda, 3 halvskadade, varav de som har covid, bland annat Ekpolo och Levi, och avstängda 2 startspelare, bland annat, eller det är Ortmark och Marco Lund då, och halvskadade Totte Nyman och Linus Wahlqvist, så det kan bli en jävla tuff match. Men det är ju alltid kul att vara på plats sådär. Så det kommer bli roligt. Var på plats och sen ligga i soffan hela söndagen är nog mitt mål med helgen.
Det var jävla snurrig där videon fick på dig när du stod på läktaren och jag var så fester.
Jag var lite... Om man är väldigt full, om man gör 4-1 mot Bayern, då ska man fan fira. Men det som var roligt med videon var att det var ju långt ner på vår hemmaläktare. Det var en video som delades runt där jag stod luftrunka mot Bayern-klacken då. Men det var ju ganska långt ner på läktaren, så hela läktaren har ju sprungit... Ni vet, ner mot plan. Ja. Så att jag är också väldigt själv.
Ja, du alltså, ser väldigt ensam ut.
Exakt. Alla andra står ju nere vid stängslen, ni vet, där nere.
Det är ju det ännu konstigare egentligen, att du står där.
Och liksom lite så här outfiten och allting gör att det känns, där har vi en outcast liksom. Där har vi en person som går på fotboll själv hela tiden.
Så kul också att handla upp precis. Ah, men det ska bli så kul att gå på matchen, sen ska jag ligga hemma i soffan. Och sen så bara liksom, helgen innan var det en video när jag står luktrunt.
Vad fan, vi har vunnit kanske en match på 2 år. Låt en man leva.
Ja, det har ju också spekulerats. Jag har ju sagt emot då att den har varit stagead.
Den är faktiskt super-ostagead.
Ja, du det vet finns också... om att du filmas, det vill säga då?
Nej, det vet jag inte. Och han har också filmer från både tredje mål. Tredje målet är då jag vågar börja leva ut, tror jag, innan det är bara nervös.
Är han polare till dig, eller bara någon främling som filmar?
Nej, han som filmar var ju liksom Peking Fans, han som filmar läktaren liksom. Okay. Så han kom fram efter matchen och sa, jag har en rolig film på dig, och jag tänkte nej, nej, nej. Det var han som lade den på Twitter också. Men ja, sånt händer.
Sånt händer.
Det är härligt med känslor.
Mm. Och några avslutande ord från dig, Viktor?
Nej, det ska bli skönt att ta helg.
Mm. Vilken visdom.
Det är den här skjutsen vi pratar om. Det är helgen som alla där ute känner nu. Wow, vilket fredagsprogram. De är med som fredagsfeeling. Nej, det ska bli skönt att ta helg. Jag är helt färdig.
Jag är ganska trött.
Tappen behöver bara ligga i soffan och Viktor är helt färdig. Då går vi in i helgen. Ja, men det var ett kul program idag. Matigt, mycket samtal och det hände grejer.
Verkligen.
Och roliga 14 listor du hade där i eftermiddag. Ja.
Tackar.
Ja, Eurotalk Weekend är igång 09.00 imorgon. Då kör vi fram till klockan 12. Då ska vi prata ännu mer om den europeiska toppfotbollen. Annars så är Fotbollsmorgon såklart tillbaka igen på måndag.
Och det är en jäkla dunder vecka som väntar faktiskt. Vi har mycket bra
gäster. Nästa Fotbollsmorgonvecka pratar om nu.
Ja, den kommer bli den bästa hittills.
Mm. Får vi se vad C-laget ställer upp med på fredag.
Ja, det är ju det viktiga.
Ja, det är ju faktiskt det. Ja, men så är det. 07.00 drar Fotbollsmorgon igång igen på måndag. Trevlig helg!
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.
Ah! Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.